Jag är frilansjournalist som börjar arbeta på Vasabladet, men det är så länge sedan så jag anställdes av Dennis Runt. Och nu är jag bostad i Stockholm och där har jag bott i över 30 år. Och jag har arbetat för ett flertal tidningar. Mellan 1993 och 2000 så var jag medarbetare i Dagens Nyheter. Och 2003 så kom jag ut med en intervjubok på Verbum. Sen blev jag redaktör för Faktaårsboken När, var, hur mellan 2005 till 2008. Och sen halkade jag in i bokbranschen under de senaste åren. Så har jag vid sidan om det egna skrivandet arbetat som bokredaktör med faktaböcker och frilansat. Och sen är jag född och uppvuxen ute på Västerö i Maxmo. Maxmo kärgård.
Och nu är du aktuell med en alldeles egen ny bok.
Ja, det är jag. Och det är så spännande och det är så roligt att äntligen den här idén som jag har haft ända sedan jag var väldigt liten och hörde min farmor berätta om de här segnarna och det som hade hänt ute på ön, som man burit den här berättelsen med sig. Och nu har jag, min ambition har varit att ta de här berättelserna och sätta in det i ett större sammanhang så att jag förstår att vad gjorde? Det här handlar ju om Peter den Store och hans galärer och sjöflottan som kom upp längs den finska kusten 1714 och gick på grund. Fyra stycken galärer gick på grund här på Västerö. Och jag tänker, vad gjorde tsarens galärer ute på den här lilla ön? Och vad gjorde en kan vi säga en rysk furste? Vad skulle han med kusten att göra? Så började jag läsa mer och mer om det här och jag är ju inte historiker men väldigt historiskt intresserad så att det blev en väldigt lång bildningsresa som har varit riktigt intressant och spännande och som har fört mig på olika spår. Och jag har då via olika avhandlingar vid Åbo Akademi och egen research och intervjuer och så lagt in det här i det här historiska sammanhanget som förklarar att hur kunde han ta sig upp längs kusten. Och alla som vet lite om historia vet att det här handlar om stora ofreden 1713 till 1721 och hela Finland ockuperades. Och det tsaren gjorde så var ju helt otroligt. Alltså han byggde upp en sjöflotta och hans ambition var att ta Finland som gisslan. Och han skrev det 1712 att Finland blir en alldeles utmärkt pant i fredsslutet. Och han skulle tvinga Karl den 12 till fred. Och den här tiden så var ju Karl den 12, han befann ju sig utomlands. Han krigade med sina karoliner i Polen bland annat. Och medan han gick där kors och tvärs så byggde tsaren upp sin flotta. Och planerade hela det här sjötåget kan man säga. Och hela den här ockupationen. Och det var ju, ingen annan satsade på galärer den här tiden. Han var ensam om det här. Och tanken var helt enkelt att den här långrunda finska kusten Så skulle det bli perfekt för de här grundgående galärerna som var bara en och en halv meter djupgående. Och de här svenska örlogskeppen var ju byggda för att ligga liksom långt ute havs och skjuta bredsidor upp på varann. De skulle ju inte ha en chans att hinna ifatt de här. Och precis så var det. Precis så gick det. Han ockuperade Finland och Karl den 12 var ju alldeles för sent. Han kom hem från Turkiet där han befunnit sig sen Poltava och kom hem alldeles för sent 1715. Då var redan Finland ockuperat och Umeå hade härjats och bränts. Det var ett skolexempel kan man säga på en ockupation. Och för Österbotten, särskilt för Österbotten så blev ju det här någonting alldeles förskräckligt för att tsaren gav order, man hade Åland som bas och så gav man order om att Österbotten skulle härjas på ett 100 mil långt från, kan man säga, från södra Österbotten ända upp till Brahestad härjades och brändes nästan till alla städer och människorna flydde och det föddes enorma mängder segnar som jag har plöjt igenom. Tusentals som finns samlade. Och det är också ifrån de här segnarna, de flesta av de här segnarna, så de kommer ju härifrån Österbotten. Där det blev ett kaos och människorna plundrades och härjades. Jakobstad var nästan helt bränd. Nästintill alla städerna var helt avfolkade. Man hade flytt till Sverige framförallt. Till svenska kusten. En tiondel av Finlands befolkning flydde och de allra flesta är från Österbotten. tsaren hade gett order om att man skulle inte heller få fara för hårt fram. Därför det fanns ju ett intresse av, han ville ju inte ha ett bränt helt och hållet, ett ödelagt land. Ett ödelagt land som var helt bränt och en kust som var helt avfolkad och inte hade någonting. Det var ju mindre värt i fredsförhandlingarna efteråt. Så att det här var ju, och sen dessutom så ville han ju inte heller att alla skulle, de ryska trupperna, det här var ju både sjöflottan och landtrupperna, de skulle ju ha mat och hästarna skulle ha forage och de skulle ju ha sed och korn och allting, de skulle ju överleva. Och samtidigt så hade ju då kungen Karl den XII gett order till de finska tjänstemännen att de skulle fly. Och han gav också order till att finska befolkningen skulle fly bakom de egna leden. Carl Gustav Armfelt var ju här med sin lilla spillra. Och ett av de sista slagen i stormaktssverige hölls ju vid Stortjuro då, 19 februari 1714. Och varför Österbotten ödelades och brändes nästintill helt, det var ju enbart för att försvåra. För att tsaren visste ju inte om Karl den XII skulle skicka över nya soldater som skulle ge Armfelt understöd. Så att det var enbart därför som Österbotten brändes så hårt. Och det kom ju aldrig några soldater, utan Armfelt tog sig upp högre norrut och senare över till Jämtland. Och den lilla skaran. Så att den här sjöflottan då så tog sig upp längs kusten samtidigt som marktrupperna drog fram på land och härjade svårt. Och tanken med sjöflottan, det var ju att de skulle ge understöd till marktrupperna, för annars skulle inte de klara det här. Och det här var första gången någon hade gjort ett sånt här projekt, kan man säga, eller vad man nu ska säga. Det var första gången som någon hade gjort ett anfall från både sjösidan och till lands, längs kusten. Och när han kom upp till Vasa, eller de kom upp till Vasa, så delades den här flottiljen, eller sjöflottan, i två. Och en flottilj gick över till Umeå, och orden var då också att man skulle härja Umeå och sen skulle man rekognosera och ta sig söderut, längre mot Stockholmstrakten. För att tsaren ville ju också åt Stockholm, det var hans ambition. Han skulle verkligen, han skrev ju det 1712 att han ska knäcka de nackstyva svenskarna. Och sen tog man sig över till Umeå, och det här var lite för sent på hösten. Och man visste ju ingenting om kusten mer än väldigt vaga aningar. Den här tiden fanns ju inga fungerande sjökartor som moderna sjökartor, utan de tog ju kidnappade öbor och tog dem som gisslan och tvingade dem med som lotsar. Längs hela kusten med jämna mellanrum så tog man öbor som man tvingade med ombord på den här galärflottan. I Umeå så hade man ju då sett hur det hela tiden hade kommit båtar med finska flyktingar, eller flyktingar från finska sidan. Och där hade ju paniken växt. Och hur skulle man då göra? Och det var en relativt ny tillsatt landshövding, Ramsey, var där. Han hade tillsatts året innan, tror jag, eller några år innan. Och så när den ryska flottiljen kom till Umeå så kan man säga att paniken var redan där. Så att folket flydde, landshövdingen gav order om så han räddade sitt eget bohag, och det välde in uppgifter om att den här väldiga flottan. Så att man kan säga att Umeå faktiskt härjades och intogs utan att ett enda skott avlossades. Plundrades, hela handelsflottan låg på redden, därför att handelsmännen, det här var strax innan Michaelmäss, en marknad fullt jämförbar med julmarknaderna. Så att alla skeppen låg lastade till bredden med handelsmännens varor som var tänkt att de skulle åka vidare med längs både över till finska kusten och sen ner till städerna i Sverige på svenska sidan med sina varor. Så att alltihopa låg där, men de vågade ju inte ge sig av när de inte visste. De visste ju att fienden var i Bottenviken. Så när fienden kom dit så låg alltihopa det här. Och de kunde mer eller mindre ja, härja och röva och inta Umeå precis rakt upp och ner som de själv behagade. Så de lastade sina galärer till bredden och gav sig av. Då hade redan de här höststormarna börjat. Och de navigerade i öppen sjö och det började mörkna. Och de var långt ifrån finska kusten när det mörknade och de här vindarna tilltog. Och så enligt en av de här segnarna, det finns många segnar om åt den här. Jag tror att det finns en 7 eller 8 olika segnar som alla säger olika saker om vad som egentligen hände på tillbakaresan. Och den man säger om det är att en klockare tog som kidnappades och fördes med som lots. Och att han med vilje lotsade galärerna på grund. Och att han sen, en segern säger att han klättrade upp i bokspröt och hoppade i land. Och någon segern säger att det var 7 som gick på grund och någon annan att det var 9. Och själva verket var det 4 som sjönk ute på Västerö den här natten. Det är de segnarna som jag har hört talas om. Och jag växte upp med de här fynden och de här berättelserna. Och jag har också när man var liten så med jämna mellanrum så dök det upp någon kanonkula eller någonting annat. Det här, många av de här fynden de låg bara på någon meters djup. Så att det var låg ju öppet för hemmasamlare. Och det här var liksom något som man levde med. Och antagligen hade de här segnarna fallit helt i glömska om det inte hade varit för de här fynden som hela tiden med jämna mellanrum dök upp. Och sen mindes ju människorna de här historierna, de här berättelserna och de här segnarna som fanns nedtecknade i Finlands svenska folkdiktning då. Det är sammanlagt 21 verk som nedtecknade alla de här olika blandade segnarna och olika folksånger. Och segnarna upptar 3 tjocka verk. Och där finns ju alla nedtecknade muntliga historier om alla krig som Finland har varit med om då fram till 1917 med. Och där finns de här tusentals segnarna om stora ofreden.
Har ditt förhållande till de här berättelserna, till segnarna, har det hänt någonting med dem sen du började jobba med det här och sen du började framförallt sätta in det här i det stora sammanhanget?
Ja, det har det ju naturligtvis gjort. För att det finns ju 2 sidor av att höra och läsa segnar. Alltså, de är så starka i sin mytiska form och i sina berättelser. Och de blir så magiskt att tänka på de här. Och de är laddade med mystik och med märkliga, hemska saker om hur kosackerna kom och hur barn träddes på gärdsgårdsstörar och hur människor brändes i bakugnar och kvinnors bröst skars av dem. Och det kom upp mystiska varelser, kalmuckar som kom upp och de var hälften människa och hälften djur och att de där åt dagmaskar och grävde upp lik. Och allt det här blandas liksom med de här detaljerna av de här faktiskt grymma övergreppen. Idag råder det ju inget tvivel om att bland historikerna om att det begicks svåra övergrepp, riktigt grymma övergrepp. Men att de här måste man ta med en nypa salt, de här. Och när de första fynden gjordes så var det ju ingen längre som pratade om att det kom kalmuckar upp som hade hundhuvud och människokroppar. Att då hade ju redan de här värsta varianterna fasats ut och källkritiken hade ju växt. Och det, jag kan, alltså det är märkligt det här att man kan både, den här kraften som finns i de här segnarna blir den här, ska vi säga, elden som tänder de här viljan till att vilja veta mer. Och så samtidigt så inser man att det här, de är omöjligt sanna. Det var också det här som Zacharias Topelius laddade sina segnar, eller sina sagor med. När han skrev om björken och stjärnan så laddades de med den här sorgen som fanns efter de här kidnappade barnen som levde, måste ju ha levt kvar länge, länge, länge.
Vårt intresse för vår historia skulle knappast vara så stort ifall vi inte hade de här sägnerna.
Nej, nog sånt där, för att det där är ju sånt där problematik som man stöter på när man har, som journalist så hade jag ambitionen att lägga in det här, men samtidigt berätta om det här, så att det är det här man kallar för tomrummet mellan raderna. Det låter nog hemskt luddigt, men det där som laddar en berättelse. De här känslosamma delarna, att ingen tycker det är roligt att läsa om kungalängderna rabblande upp och ner, eller siffror, eller årtal. Man måste berätta någonting om människorna. Vad händer människorna? Och så samtidigt så kanske man behöver, om man gör en faktabok, så måste man försöka hålla sig till den faktan som finns. Och ändå inte glömma människorna. Och det var nog min största kanske ambition med alltihopa det här. Dels vill jag förstå vad tsarens galära gjorde på den här ön, lilla ön. Men också det här med människorna, den här, berätta om för det, i alla krig så är det lokalbefolkningen som tar de hårdaste stötarna. Det är så fortfarande idag. Någonting som jag tänker på när jag läste om de här, det var ju alla flyktingarna som tog sig över till svenska sidan, och som redan 1715 så fanns det 8000 flyktingar i Härnösand till exempel, som hade tagits över. Och det här blev ju en fruktansvärd flyktingkatastrof i Sverige på svenska sidan. Och dåtidens fattighjälp så bestod ju av att socknarna tog hand om sina egna, de man kände igen. Det var sockenkyrkorna som fördelade fattigvården och fattighjälpen, och den kom in via kollekten. Men nu blev ju det här alldeles ogörligt, för att i Sverige så, i Stockholm och längs hela kusten, så kom det en massa främmande människor, flyktingar, internflyktingar från Finland, som var helt utarmade, som hade flytt hals över huvud, och många kom med barn, och många hade förlorat sina barn, och det här till slut blir det här omöjligt, och man var tvungen helt enkelt att tillsätta, så man måste organisera den här hjälpen. Man kunde ju inte bara människor som drev omkring Stockholm, man klagade, det stod tiggare i alla hörn, och skräcken för de här främmande människorna som dels hade kommit från Baltikum, för att där var det de och krigade, och de svenska delarna där, så hade det tagit sig till Stockholm. Och till slut blev situationen så ogörlig så att man var tvungen att hitta ett sätt att hantera det här. Så då, på order ifrån Karl den XII, så han drog upp flyktingorganisationen, hur man skulle gå till väga. Så man grundade faktiskt den första flyktingkommission, vilket troligen är världens första flyktingkommission, 1712. Och då bestämdes det hur det här kollektmedlen skulle fördelas på de här flyende människorna, utblottade människorna. Och då var ju Sverige ett ståndssamhälle, så att det blev ju aldrig riktigt rättvist, för man tyckte att adeln som hade flytt och lämnat allt sitt goda där ute i sticket, de skulle få mer pengar än de här fattiga, vilket ju blev helt orättvist. Allt det här har ju Johanna Amenoff Winberg skrivit om i sin avhandling Internflyktingar under stora ofreden. Den kom ut vid Åbo Akademi. Så det är ju utifrån de flyktingkommissionens anteckningar som man idag vet en del om de här flyktingarna. Men det är ju bara kanske drygt hälften som fick hjälp. Det är ett väldigt stort mörkertal. Det är drygt 15 000 som finns upptagna, men en tredjedel av Finlands befolkning flydde.
Det har vi nästan glömt bort.
Ja, vi har glömt bort det där. Det var ju en enorm, alltså stora delar av städerna, av byarna till exempel. Närpes är den ort som har, varifrån flest finns upptagna i flyktingkommissionens anteckningar. Och det är lite intressant idag med tanke på att de fynd som gjordes av de här galärerna, de har gjorts dels här ute på Västerö och i Närpes. Vad de ryska trupperna också gjorde, det var att de kidnappade barn. Efter freden 1721 så gjorde man alla landsmän i socknar och runt omkring på order av landshövdingarna en sammanteckning över de kidnappade finländarna. Och de här skickades då till kungen, den dåvarande kungen. Och det här gjorde man för att man ville ju ha hem finländarna. Man ville ju få hem de här, man ville att tsaren skulle skicka tillbaka de här, att de skulle få återvända. De här anteckningarna finns i Riksarkivet idag. Landshövdingarnas skrivelse till kunglig majestät. Av alla län i hela Finland så kidnappades allra flest människor ifrån Österbotten. och majoriteten är barn och det är pojkar. Och de är ungefär, majoriteten är under 15 år. Och den allra minsta var ett halvt år. Och det finns exempel på familjer där man har, som har förlorat alla barn. 4 barn, 5 barn, 3 barn. Och unga kvinnor som fördes bort. Och de fördes till Ryssland, till olika ställen, till gods i Ukraina, till Persien. Man fick nys om här i Finland att 1000 finländare hade sålts till Persien. Det var endast en liten bråkdel som kom hem igen. När jag var liten så var jag väldigt, läste jag Zacharias Topelius. Jag tyckte väldigt mycket om hans sagor, Kärnöga till exempel. Den här lilla flickan som lades ut i snödrivan grep mig väldigt starkt. Men jag läste också Björken och Kärnan om de här. Och så hade jag samtidigt de här berättelserna om de här ryska galärerna i bakhuvudet som jag hörde. Och jag hade också sett fynden som plockades upp med jämna mellanrum. Och Zacharias Topelius saga, Björken och Kärnan, handlar ju om det här lilla, de här barnen och framförallt det här syskonparet som hittar hem igen och navigerar efter en kärna och minnet av en björk hemma på gårdsplanen. Till sin hjälp så lät Topelius också de här syskonen att de hade 2 små fåglar som hjälpte dem hem. Topelius lästes i skolorna långt in på 1950-talet. Jag har tänkt så här när jag har läst om de här bortrövade barnen som kidnappades och fördes bort. Det måste ju ha varit ett enormt stort och svårt trauma för människorna. Och på något vis så blev att Zacharias Topelius skriver en saga och låter de här barnen återvända. Det blir på något slags en slags försoning i efterhand. För att då tänker man, som läsare så tänker man att de kom hem, de hittade hem. Och att de kanske var väldigt många fler som hittade hem. För man ville ju att det skulle bli något slags, det var ju ett grymt öde. Och en smärtsamma minnen som fanns och levde kvar. Och att han på något vis förvaltade, eller tog hand om det där och vände det till någonting positivt.
Med tanke på det här du berättar om stora ofreden och när jag, efter att jag läst din bok så slås man ju av det här att har vi på något sätt förträngt den här tiden eller har den inte funnits så väl dokumenterad att vi är bekant med den här delen av vår historia?
Ja, om man tittar på den svenska sidan till exempel i Sverige så vet man ingenting nästintill. Eller så finns det väldigt lite skrivet om stora ofreden. För att inte säga ingenting finns. Det är som om det går en gräns mellan Sverige och Finland. Och så att när de finska historikerna började intressera sig för det här. Och de här fynden som idag, de marinarkeologiska fynden finns samlade idag i huvudsak i Jakobstads museum. Och den första som började verkligen, att idag finns ett samlat material om de här fynden, det är för den före detta museichefen Pekka Toivanens förtjänst. För han blev också en av de här lägercheferna som ledde de här dyklägrena som framförallt organiseras mer under organiserade former i Närpes. När man försökte leta fakta om det här så fanns det fanns i stort sett ingenting skrivet i Sverige om det här. Och i de ryska arkiven var stängda. Och det enda man hade att ta till här i Finland, det var de här segnarna. Det var de här samlade segnarna. Och att försöka bibringa någon slags, eller att försöka förstå vad som hände utifrån de här muntliga traditionella berättelserna då, det gick ju inte. Så att det finns ju vissa historiker som säger att, som jag har intervjuat och pratat med, att det har inte varit alldeles enkelt det här med stora ofreden. Därför, och att sättet, det har kommit ut flera olika stora samlade verk om stora ofreden i Finland. Men att de här har skiftat karaktär. Det har lite hängt ihop med temperaturen på relationen med Sovjetunionen och sedan Ryssland. Och att någonstans på den vägen så hamnade flyktingarna. Alltså de togs inte riktigt med. Den första som gjorde någonting stort på de här flyktingarna, det var ju Johanna Amenoff Winberg som helt enkelt gick på den svenska flyktingkommissionens anteckningar.
Men det känns som de här händelserna för över 300 år sedan är mer aktuella än någonsin. Här handlar det om flyktingströmmar och här också om trafficking till exempel.
Ja, verkligen. Det är helt otroligt. Jag fick nästan gåshud när jag började tänka på att de här, och när jag läste de här olika avhandlingarna som också skrevs om hur man försökte organisera den här tiggarhjälpen och hur, och så det är precis som man kan nästan översätta det och flytta över det till vår tid nu. Alltså ett tag i Stockholm gick man ut och försökte förbjuda flykttiggarna och det förekom något slags försök till att man skulle leta upp de här tiggande människorna. Och sen så skulle man ge dem en liten summa respengar och en rejäl avhyvling så att de inte skulle få för sig att komma tillbaks. Och det där gick ju inte, det blev ju omöjligt i längden. Och sen, alltså, och stockholmarna klagade, det stod ju fattiga trasankar i alla hörn. Och det är precis samma problematik. Vad ska vi göra med de här främmande människorna som kommer hit? Problemet med de här flyktingarna som kom från Finland och Baltikum under det här stora ofreden, det var ju att de var internflyktingar och de rörde sig ju inom rikets gränser. Så att det där kom man inte riktigt ifrån. Och det var ju det som gjorde att de fick. Så man kan ju säga, då kan man ju säga att alla i den union av länder som ingick i stormakten Sveriges välde skulle få samma tillgång till flyktinghjälp. Och det var ju ambitionen och tanken. Och så blev det också under den här perioden som man hade som flyktingkommissionerna var igång. Och just de här med de här bortrövade barnen som togs. Det är precis samma sak vad du läser om idag till exempel. Man tar barn och man får bort dem. Unga kvinnor fördes bort. Så det finns, förekommer exempel till exempel där någon skriver hem. Många fann ju sig till rätta så småningom. Och någon skriver hem till sin. Det finns ett exempel på en ung kvinna som skriver hem till sin pappa i Uttamossa. Och berättar att hon då bodde hos någon officer. Och den här officeren hade köpt henne av en dragon. Och man vet idag att många av de här finska barnen, eller unga flickor framförallt, så användes som, de såldes och gavs bort som presenter. Och de användes som prostituerade. Så det är väldigt skrämmande likt vad man idag läser eller hör om.
Inga Röstman, vad hoppas du med din bok?
Jag vill naturligtvis att hitta många läsare och så att man ska förstå mer om sin egen historia, och jag vill att många ska förstå det här gemensamma Sverige-Finland-delen och att stora ofreden inte ska förbli så okänd. Jag skulle önska att det var väldigt många på den svenska sidan som ville läsa den här boken i Sverige där stora ofreden är mer eller mindre okänd. Och jag vill också att man ska tänka att en gång var vi också, att det här flyktingkaoset och flyktingproblematiken. Många längs efter kusten här så vandrade ju upp hela vägen upp till Torne och den vägen över till svenska sidan och ner. Att vi ska, det väcker tankar och känslor att en gång har vi också varit på flykt eller tvingats på flykt och vad det här innebär. Även om sägnerna, om man måste ta dem med en nypa salt, så finns det naturligtvis en stor del. Det finns ju sanning i dem. Alltså det som finns idag bevisligen kvar av stora ofreden, det är alla de här fynden som har gjorts totalt i Närpes och här vid Ryssberget på Österö. Totalt 2500 fynd. Det hör ju idag till en av Finlands största enskilda marinarkeologiska undervatten. Det är de fynden, det är flyktingkommissionens anteckningar på namn, personer, ålder. På de här, dels flyktingarna som kom ifrån finska sidan över till svenska, men sen också de här landshövdingarnas skrivelser på alla kidnappade människor och bortförda människor. Det är de bevisligen, det är det vi har kvar över det här, och det kan vi ju inte, man kan, det blir väldigt starkt när man står och tittar på de här och håller och läser de här och ser de här namnen på de här personerna som fördes bort och de här små barnen och man inser att vissa har förlorat hela sin familj. Och många av dem var på flykt när fienden hann ikapp dem. Och det här är viktigt, det är att förstå ett historiskt skede. Att vi förstår hur det här gick till. Att alltihopa, att tsaren kunde ockupera Finland, var en serie omständigheter som dels inte hade kunnat förutses, men också på grund av hur situationen var just då.
Till slut, Inga Röstman, som västerbo, hur känns det egentligen att dela med sig av de här kära sägnerna som du har vuxit upp med? Att nu får hela världen läsa om dem och ta dem till sig.
Ja, det är jättespännande och jättemärkligt egentligen. Och hela världen och kanske du nog tog i. Men jag känner mig jättestolt och jätteglad. Och så tänker jag att ja, det här är ju en viktig historisk bygd på många sätt och vis. Jag känner mig väldigt ödmjuk och väldigt, väldigt stolt. Det gör jag. Och glad. Jag känner mig jätteglad att den här boken blev klar och färdig. Och min ambition var ju att ta det här lilla och lägga in det i sitt stora sammanhang. Och det är helt otroligt att jag har klarat av att göra det. Att lyckas göra det.